Donald Trumps ekonomiska politik har chockerat omvärlden.
Oron för ett handelskrig är nu ett faktum.
As President Donald Trump's tariffs send shockwaves across the world.
You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to see.
Inom EU finns det en stor oro för hur de amerikanska tullarna ska påverka vår ekonomi. Men vi har förhandlat med Donald Trump tidigare och jag bjöd in Cecilia Malmström till nyhetspodden. Hon var handelskommissionär för EU under Trumps senaste tid vid makten. Och i den rollen lyckades hon och hennes kollegor förhandla fram en deal med Trump. Så hur ska vi i EU tackla Trumps tullar? Det här är nyhetspodden med mig, Lukas Dahlström. Innan vi går vidare till samtalet med Cecilia Malmström är det viktigt med en kort bakgrund. För några veckor sedan presenterade Donald Trump en plan som specificerar de höga tullsatser som ska tillämpas på varor från nästan alla länder vid import till USA. De höga tullarna skapar stor oro, vilket sen resulterar i att världens börser föll och andra länder snabbt började planera motåtgärder med egna tullar på amerikanska varor. Till slut meddelar Trump en 90-dagars paus för de flesta tullarna i hopp om att nå handelsavtal med de länder som är villiga att förhandla. Men kvar står fortfarande tullarna på stål, aluminium och bilar samt en 10% tull på all import i USA. Efter Trumps beslut om tullpaus meddelar EU att de också skulle frysa sina planerade motåtgärder under samma period. Men fortfarande pågår handelskonflikten mellan USA och Kina för fullt med ständiga höjningar av tullar från båda sidor. Men nu går vi till intervjun. Cecilia Malmström, du var alltså handelskommissionär för EU under Trumps senaste tid vid makten. Hur reagerar du på Trumps tullar?
Men vi visste ju att det skulle komma. Det hade han ju aviserat i hela valkampanjen och sen han blev vald. Men det som förvånade var väl kanske den stor magnituden av det. Först så kom det ju stål och aluminium, sen så kom det på bilar och bildelar och sen så kom det de här reciproka tullarna fördelade enligt en mycket märklig formel som ingen verkar begripa och som slog väldigt hårt mot många länder och 20% mot Europa. Det var mer än vad vi hade förväntat oss, tror jag.
Mm. Skulle du säga att du blev överraskad?
Ja, att han slog så brett och att jag menar, det drabbade ju en del otroligt fattiga länder i Afrika och i Asien på ett helt oproportionerligt sätt. Så att det var förvånande också med tanke på att det hade kommit de här sektorstullarna innan så blev det väldigt mycket. Nu är de ju plötsligt nere på 10% igen, men de är ju fortfarande strider ju mot internationella regler och WTO. Så att man ska ju inte, det var ju bra, 10 är bättre än 20, men det är fortfarande inte bra. Och de andra är ju kvar. Tullarna på bil och bildelar trädde ju i kraft och aluminium och stål har redan trätt i kraft. Men vad jag hörde ryktena från Vita huset var att det fanns olika metoder som hade lagts fram för honom. Och att han bara en liten kort stund innan den berömda presskonferensen valde just den här. Så att det är väl han som tyckte att den skulle slå hårdast. Han tycker ju om tullar. Han har sagt i hela sitt liv att tullar är vackra och att de är ett bra sätt att använda för att få fördelar. Han ser ju sig som den som ska stöpa om hela handelssystemet och skapa rättvisa. Och samtidigt skapa många fördelar, skattesänkningar och investeringar i USA. Det är ganska få ekonomer i världen minst sagt som delar den synen. Men han har varit väldigt konsekvent i den här tanken i decennier skulle jag vilja säga.
Vi har ju nu under den senaste tiden sett rubriker om blodbad på börsen, rött på alla håll och kanter, allt rasar. Och så valde Trump att pausa tullarna i 90 dagar. Vad tror du, var det börsen som fick honom att backa?
Ja, när han hävdade ju att det var del i en fantastisk strategisk plan. Och han och hans medarbetare har ju tjänat en rejäl hacka på börsen som har gått upp och ner. Men jag tror att det var det. Han såg ju hur dramatiken på börsen i hela världen föll och hur folk runt omkring honom också, även de mest lojala, sa att det här kan inte fortsätta och riskerade att skapa väldigt stora problem för vanliga amerikaner också. Så jag tror att det var det som gjorde att han bestämde sig för att backa. För det här är ju ett nederlag för honom, även om han framför det som att det är bara del två i hans strategi.
EU har nu också meddelat att unionen pausar sina svarstullar mot USA. Som den som skötte om tullfrågor för EU under Trumps senaste period, hur tycker du att EU borde reagera idag?
Ja, jag blev lite förvånad att EU tog tillbaka tullarna faktiskt. Jag tyckte de var väldigt rimliga, att man riktar in sig på först de här stål och aluminium och att man hade liksom en transparens och en bra procedur, helt WTO-kompatibel för det. Och att man sen sa att vi har mer i verktygslådan om vi vill verkligen steppa upp detta, men det vill vi inte göra för vi vill se om det finns utrymme för förhandlingar. Så jag tycker nog personligen att man borde ha haft kvar dem, för de tullarna som de riktades mot, de är fortfarande kvar. Men man valde nog, och det var säkert stora påtryckningar internt bland olika medlemsländer, att ta bort dem. Men Trump föraktar svaghet och man måste förhandla med honom utifrån en slags styrkeposition. Så att det kanske hade varit klokt att ändå behålla dem.
Cecilia Malmström, du var där i Vita huset och var med om EUs förhandlingar med Trumps team senast. Kan du berätta om hur det var?
Det var ju vid ett tillfälle när jag var där tillsammans med kommissionens dåvarande ordförande Jean-Claude Juncker. Innan hade jag ju förhandlat med handelsministern och med hans ekonomiska rådgivare. Och då, det här var ju ett sätt att försöka stoppa de tullar som han ville genomföra då. Han hade ju redan infört stål- och aluminiumtullar och då hade vi slått tillbaka, vilket var rätt och korrekt. Och så ville han igen föra in nya tullar på det var bilar och vin och sådana saker. Och där lyckades vi göra en liten mini-deal där vi åtog oss att köpa lite mera gas och sojabönor och vi sänkte tullarna på några skaldjur. Vi sa att vi skulle samarbeta i WTO för att sätta hårt mot Kina och så vidare. Så det var en liten mini-deal, men som han kunde presentera som en fantastisk genombrott.
I just want to conclude by saying this was a very big day for free and fair trade.
Det hölls i en ganska vänlig atmosfär. Jean-Claude Juncker ledde ju de förhandlingarna på ett sätt som han är väldigt skicklig på att göra. Så det blev bra och det blev ju inga nya tullar mot Europa sedan. Om det berodde på den dealen eller på att någonting annat kom, det vet ju ingen förstås. Men det går att förhandla med honom. Men problemet nu är ju att han har en mycket mer lojala medarbetare som är intresserade framförallt att göra vad Trump säger åt dem att göra. Det är inte så många vuxna i rummet runt omkring honom. Och det är så mycket som står på agendan. Han har ju kritiserat EU inte bara för tullarna, för det kunde vi förhandla om, utan det handlar om regler för data, big tech, alltså EUs datalagrar. Det handlar om vårt momssystem. Det handlar om Grönland. Det handlar om sådana här fytosanitära regler. Det går så klagar de på att inte Europa köper hormonbehandlad biff till exempel. Och det är väldigt svårt att förhandla när det är så mycket som är på bordet. Och en förhandling måste ju vara ge och ta. Så att EU har sagt att vi kan ta bort tullar på alla industrivaror, men vad får vi då tillbaka? Och det har ju inte visat, än så länge i alla fall, någon vilja att ge och ta.
Du säger att det är mycket på bordet nu. Kan man säga att det här också är en förhandlingstaktik från amerikanskt håll?
Jo, det är klart det, absolut. Det är så de vill ha det. De använder ju tullar och det kan handla om migration, det kan handla om knarksmuggling, det kan handla om allt möjligt annat. Och det är ju så, de ser tullar som ett verktyg att nå väldigt många andra mål. Men det gör att för oss som försöker förhandla enligt den internationella regelboken, och EU ska ju ha med sig 27 länder också, så blir det väldigt komplicerat. Vi kan ju inte byta biltullar mot Grönland naturligtvis.
Du som har förhandlat med Trump, kan du berätta om hur förhandlingar med amerikaner går till rent konkret i praktiken?
Men det här hade ju föregått av ganska mycket andra samtal naturligtvis. Och det började med en presskonferens där framförallt Juncker och Trump pratade. Och där Juncker tittade på honom och sa: käre Donald, när du säger att vi europeer är ett hot mot er inre säkerhet, så gör det mig så ont, därför att min pappa var fången under kriget. Och precis som miljoner europeer har Amerika att tacka för sin befrielse. Så att vår kärlek till er och vår tacksamhet är enorm. Och de här orden som kommer nu från dig, det gör oss så väldigt ledsna, för vi är era vänner och allierade. Och då började, Trump fick nästan något i ögat där och började kramas och säga att vi var bästa vänner och så vidare. Så det satte en väldigt fin stämning. Men sen hade han ju inte riktigt koll på detaljerna, utan det lämnade han ju över till sina ministrar i rummet.
Är det alltså det bästa sättet att förhandla med Trump, att göra det personligt på något sätt som Jean-Claude Juncker gör här?
Ja, Det är det väl, men han har ju också visat den senaste tiden och hela hans administration att de tycker inte om Europa, de tycker inte om EU. De har ju sagt fruktansvärda saker om EU har vi sett. Så att det är mycket svårare den här gången. Men det är klart att man måste försöka, man måste komma dit med ett erbjudande som han kan presentera som en oerhörd seger. Men som sagt, EU måste ju också få någonting tillbaka i så fall. Och sen så får man väl försöka hålla det så strikt som möjligt när det handlar om att fokusera. Det är klart att vi skulle kunna ta bort tullar på alla industrivaror. De är inte så höga idag. Vi tar bort dem och de tar bort dem. Det skulle vara en seger för båda. Det skulle näringslivet på båda sidor välkomna. Det skulle bli en slags mini-handelsavtal. Absolut skulle man mycket väl kunna tänka sig. Men än så länge vet vi inte om de verkligen vill förhandla eller om de bara vill ha detta som påtryckningar för någonting annat.
Om du skulle vara handelskommissionär idag...
Jag är väldigt glad att jag inte är det.
Nej, jag tänkte precis fråga. Är du glad över
ja,
det?
Ja, mycket glad.
Men om du skulle vara, vad skulle du göra nu?
Just nu så tror jag det är klokt att vänta lite. Kommissionen har ju sagt, Ursula von der Leyen har ju varit väldigt tydlig med att vi vill gärna samtala. Vi är alltid där för en deal. Vi har de här vapnen att sätta emot om det skulle krävas. Man måste ju också se om det kommer någon slags tecken från USA på detta. Vi kan ju inte bara åka på vinst och förlust och knacka på Mar-a-Lago, utan det måste ju vara seriösa förhandlingar i så fall. Och det som jag tycker man borde göra också är att försöka alliera sig med den stora grupp av vänner och likasinnade som är precis lika drabbade som vi. Så idealt sett, men det är ju svårt i praktiken med medlemsländerna, men idealt sett så skulle man ha ett gemensamt svar mot USA, när till exempel Kanada, Mexiko, Australien, Nya Zeeland, Japan, alla Norge, Storbritannien, alltså alla våra vänner och allierade som är drabbade på samma sätt. Alla har ju den här basen på 10% nu.
Skulle du säga att EU är starkare eller svagare än idag, än då du var kommissionär?
Det är svårt att säga. Jag tror att den senaste tiden har gjort att EU har enats väldigt mycket. Det som hänt på det säkerhetspolitiska området har ju tvingat fram en helt annan handlingsberedskap. Dels inom EU och också med våra allierade, med Storbritannien, Kanada, Norge, för att se hur kan vi tillsammans steppa upp stödet till Ukraina och hur kan vi ta ett större säkerhetspolitiskt ansvar och försvarspolitiskt ansvar om vi inte kan räkna med USA på samma sätt. Och EU har ju också lagt fram väldigt mycket förslag som nu ska bearbetas när det handlar om att stärka den inre marknaden, tillväxten, konkurrenskraften, alla de här rapporterna som är döpta efter italienska premiärministrar. Nu är ju verkligen tillfället att göra det, inte bara prata, så att vi får en större tillväxt internt på den inre marknaden, för det gör ju oss starkare. Det brukar vara så historiskt att yttre hot svetsar EU samman och får oss att verkligen ta tag i saker. Men sen är ju EU en apparat som rör sig långsamt. Men jag skulle ändå tro att vi är ganska starka och eniga. Med något undantag så har vi talat väldigt tydligt med en röst i Ukraina-frågan till exempel. Och nu också med tullarna har man ju försökt att... Det är ju kommissionen som är ansvarig för detta, så att det är kommissionen som ska prata. Det har inte varit något frispelande bland medlemsländerna än så länge.
Så om kriget i Ukraina var det som gjorde EU mer enat när det kommer till försvaret, kan Trumps tullar då vara det som gör oss mer enat när det kommer till den här interna EU-marknaden?
Ja, förhoppningsvis kan det bli en positiv effekt utav det, för att tullarna är förstås fruktansvärda och det kommer få stora ekonomiska konsekvenser för Europa och för världen. Men det stora existentiella hotet, det är ju Ryssland. Så att vi måste också se till att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Att vi fortsätter att stå i Ukraina.
Cecilia Malmström, du sa tidigare att Donald Trump försöker ändra på den globala finansmarknaden. Kan han göra det?
Nej, men han kan ställa till med väldigt mycket oreda, för USA är en viktig spelare. Och vi är förstås beroende av att handla med USA, dels för att vi tjänar på det och också för att vi har velat ha goda transatlantiska relationer. Men man ska inte glömma bort att det finns 200 andra länder i världen. Och de allra flesta av dem vill handla med varandra enligt regler, enligt förutsägbarhet, enligt liksom schyssta villkor. Vi handlar med USA I genomsnitt tror jag att EU 19% av handeln är till USA, men det betyder 81% är inte USA. Och vi måste förstås förstärka banden och frihandelsavtal med alla andra länder som inte är med där och tillsammans stå upp för ett internationellt system som fungerar. För vi, de allra, allra flesta vill faktiskt att det ska fungera och tillsammans kan vi försvara det. Så han kommer inte att lyckas, men han kommer ställa till med väldigt mycket oreda.
Tusen tack för att du var med i nyhetspodden, Cecilia Malmström, tidigare handelskommissionär som förhandlat med Donald Trump.
Tusen tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Lukas Dahlström. Och en grej till, gå gärna in på arenan och tryck på den där lilla ringklockan på poddens sida så får du en notis varje gång vi publicerar ett nytt avsnitt. Vi hörs!